Vi befinner oss i Linköpings trädgårdsförening. Vårljuden som vi inte kunde höra förra gången kanske hörs lite grann nu. Och det är kväll. Vi har Linköpings version av Louvren framför oss.
Det var en eufemism.
Ja, men den är fin i alla fall.
Men det var inte dåligt.
Nej, den är pyramid. Den är fin. Och vi har Lina Koppel här som har mycket snällt fått med på att bli intervjuad. Tack så mycket.
Tack för att jag var här.
Ja, tack. Så, vill du presentera dig själv?
Vad kan jag göra? Är det här i person av forskare nu, eller?
Som du vill. Du har forskat på grejer.
Ja, det har jag gjort. Så jag disputerade för ett par månader sedan i medicinsk vetenskap här på LiU.
Grattis.
Tack så mycket. Och i min avhandling så forskade jag på hur smärta och beröring påverkar vårt vardagliga beslutsfattande.
Mm.
Och just nu så forskar jag fortfarande på LiU om lite liknande frågor, men massa olika saker relaterat till beslutsfattande.
Ja, spännande. Hur har det varit för dig att bo och arbeta och leva i coronatider? Hur mycket har du varit på jobbet? Har du kunnat hålla rutiner? Hur har det varit?
Det har gått... Nej, men jag... som forskare så är man ju väldigt självständig, alltid.
Mm.
Och därför funkar det ju väldigt bra i coronatider också, för det är inte en jättestor omställning ändå.
Jag träffade en annan forskare som sa att han tyckte att det var jättesvårt när mötena var på distans. Att det typ inte funkade för honom.
Okay.
Men det har du inte upplevt?
Jag har inte alls upplevt det.
Nej, vad skönt.
Ja, jag tycker att det funkar bra. Det är en del zoomande.
Ja.
Men jag har inte heller jättemycket undervisning. För det är ju något som påverkas mycket. Hur man utför sin undervisning och alla sådana grejer. Så för många har det ju säkert blivit mycket så här extra administration och sånt där.
Mm.
I samband med det. Men för mig så är det nästan ganska skönt.
Mm. Ja, men
så jag har ett väldigt positivt svar på en sån fråga.
Ja, men det är jätteskönt. Har du liksom hållit samma tider som vanligt? Eller har du... har du gått upp senare eller tidigare? Eller?
Nej, men det är nog ungefär som vanligt, tror jag.
Ja.
Sen så, alltså det är väldigt svårt att säga också, för att i och med att jag var i slutfasen av min doktorandtid så blir det en omställning i sig.
Mm.
Och mycket liksom press och deadlines och sånt där. Så det är svårt att säga vad som påverkas av det och vad som var corona.
Ja.
Men jag håller rutiner bra, tror jag. Kanske bättre än annars faktiskt.
Wow, okej. Okay. Det är imponerande.
Ja, men jag är också en sån här, jag är en introvert, så att för mig är det här ganska så optimalt. På vissa sätt.
På vissa sätt så är det väldigt skönt. Okej, den tredje frågan jag har fått här är... jag har skrivit forskning. Jag är säker på frågan var mer. var mer. Det står forskning.
Forskning, okej.
Okay. Pappa hade skrivit mer, men jag skrev av för snabbt. Men jag tror att, om jag ska extrapolera frågan, att han undrar... Alltså, du berättade ju lite i inledningen där. Så du forskar på smärta och hur det påverkar beslutsfattande.
Mm.
Och så är också så här behaglig beröring, hur det påverkar beslutsfattande.
Mm.
Du kom fram till att om man upplever smärta så tenderar man att ta ett mer riskfyllda beslut, var det rätt?
Det stämmer.
Ja.
När man kan vinna pengar, inte om man kan förlora pengar.
Okej, okay, man tenderar till att ta risker där man kan få vinna och förlora mycket.
Nej, man kan vinna mycket, men inte, det har ingen effekt på risktagande när det handlar om förluster.
Vad är det för risk om man inte kan förlora?
Nej, men så kan det ju vara. att du så det kan ju vara en risk där du antingen kan vinna mycket eller så kan du vinna ingenting. Så det är noll, plus minus noll liksom.
Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Och vad tog dina patienter för risker då? Om du får berätta det.
Ja. Så i mina experiment så är det ofta så att man kommer till mitt labb.
Ja.
Och så får man smärta samtidigt som man fattar beslut vid en dator. Och då handlar det om såna enkla beslut. Till exempel att välja mellan att få 100 kronor med 50% sannolikhet.
Mm.
Eller att få 50 kronor med 100% sannolikhet. Så vinna mycket, men med 50% chans. Eller vinna lite med säkerhet.
Ah, okej.
Och det är ju riktiga pengar också som de spelar om.
Okej, det var ju schysst.
Så vi spelar ju ut de här besluten sen också på riktigt.
Okej, så det är ett riktigt beslut alltså?
Det är ett
alltså.
Riktigt beslut.
Och var det dina egna pengar?
Nej, det är forskningsmedel.
Okej, okay, ja, vad skönt.
Och det här är ju så här, det kanske inte känns som att liksom, du går runt i din vardag och får den här typen av erbjudanden, men det är ändå liksom ett mått på risktagande, eller din egen riskbenägenhet liksom, hur du beter dig i en sån situation när du kan välja här.
Ja.
Som vi använder i mycket olika typer av forskning.
Ja, nej, men jag tycker ändå att det känns som det känns inte helt verkligt från vänt alls.
Nej, det är det ju inte heller.
Men vad fick de för smärta?
Så det är en liten värmeplatta.
Mm.
Så det är, vi bränner helt enkelt.
Okej.
Och egentligen är alltså det här är en sån så icebreaker. För att egentligen när jag säger det så brukar folk se ut lite sådär som det ser ut. De skrattar lite. Ler lite. Bara, aha, okej.
Ja.
Men ja, så det är värmesmärta. Men innan experimentet börjar så kalibrerar man den här temperaturen helt enkelt på plattan. Så att den blir... alltså det ska göra ont, men det är på en nivå där varje deltagare tycker det är okej. Så de får man höjer temperaturen långsamt, sen så får de trycka på en knapp när de tycker att det liksom, de inte klarar det längre och sådär.
Ja, just det.
Och så är det ju också, vi har ju inställningar som gör att det inte går. Det kan inte bli hur varmt som helst till exempel.
Nej, okej, ni har inte typ 20 000 volt.
Så. Nej, men exakt. Exakt.
Mm.
Så det gör ont, men det är inte, liksom, det är inte skadligt i längden.
Ja. Det låter ju bra. Men,
det kan ju vara bra att säga det när man sitter här och berättar om sin forskning och så framstår man som någon som sitter och skadar folk.
Ja, det du ser så snäll ut.
Ja,
det trodde jag inte. Men det är ändå rätt kul att skada folk. Om de fick mycket smärta, då tog de mer risker.
Ja, precis.
Och sen, du gav också typ skön beröring, typ smekte eller tog med fjäder och sånt. Var det rätt?
Ja, vi har en pensel.
Ja.
Så det man gör... så tanken här är, alltså vi har ett specifikt typ av nerver som svarar på en viss typ av beröring.
Okej,
Och det är då när man borstar, eller när man tar på varandra liksom med... På hårig hud.
Mm.
Ganska så långsamt. Ungefär 3 centimeter per sekund. Vad blir det? 3 centimeter per sekund blir det.
Okej, okay, så det är därför det känns skönt när man gör det långsamt.
Ja, så grejen är att vi har... Liksom, när man gör den typen av beröring så finns det en specifik typ av nerver då som svarar på det.
Mm.
Och de svarar, det korrelerar också med hur skönt folk tycker det är.
Okej.
Okay. Så tanken är ju liksom att... Ja, vi har något slags inbyggt system för just den här behagliga beröringen. Som man också ser mer spontant så här, när människor tar på varandra till exempel.
Ja.
Eller när man tar på sitt barn. Då är det ju ofta typ den här typen av beröring man gör kanske. Och de här nerverna finns ju också just i hårig hud.
Okay, men...
Det har inte ännu i alla fall hittats i inte hårig hud, typ handflata och sådär.
Jaha, kanske så att, gör det.
Så det är det... Det finns en massa forskning runt det kring de här nerverna och så, men det som vi vill komma åt är ju liksom, okej, om vi då har sån här system som kodar den här typen av beröring som ska liksom vara involverad i våra sociala och nära relationer och beteenden. Mm. Är det också så då att om jag gör den här typen av beröring blir du också då snällare och mer prosocial?
Och vad har du upptäckt?
Det blir man inte.
Okej. Men det har inte värre heller, eller?
Det blir inte heller värre. Okay. Det är bara att vi inte ser någon skillnad där.
Okay. Skulle det kunna vara något sånt som att liksom om man... för om man upplever smärta då tar man mer risker, så kan det vara så att om man upplever smärta och sen men också upplever så här skön beröring som du pratade om, att det negatar, att det liksom att det förminskar risktagandet.
Ja, precis. Eller du tänker så här att det hjälper mot sig, eller vad heter det? Motarbetar den här smärtan då liksom.
Precis.
Att göra, ja, men absolut, det finns ju studier på det också som visar att beröring i olika former, det kan vara, ofta har de gjort så att man får hålla handen med någon man tycker om, samtidigt som man får smärta, och då skattar man smärtan som mindre smärtsam till exempel.
Okay,
ja. Så skulle det kunna vara, absolut. Det har jag inte testat, men det är en rimlig hypotes.
Ja, och det låter som att andra kanske har gjort det och hittat något liknande.
Ja, inte just på effekten på beslutsfattande vet vi inte.
Nej.
Det är nog ingen som har gjort det.
Okej, men... Men jag tänker ändå att även om jag inte fattar bättre beslut så är det ändå skönt när någon berör en på det sättet. Vad är det som gör att det är bra? För man känner instinktivt att det är något bra.
Ja, absolut.
Ja.
Men jag ska säga så här också. Det är inte nödvändigtvis, för du använder ordet bättre nu.
Ja.
Det är inte nödvändigtvis är
inte
bättre eller sämre.
Det
är inte nödvändigtvis bättre eller sämre. Det beror på situationen. Eller liksom, det är klart att, för den typen av beslut vi undersöker är till exempel hur mycket man... Om jag ger dig 50 kronor och säger du... säg nu hur mycket du vill behålla själv och hur mycket du vill ge till en välgörenhetsorganisation.
Mm.
Och så får du fördela de här pengarna då.
Mm.
Så det är ju tanken. Då tänkte man ju då kanske, okej, om beröring gör oss snällare, då borde du donera mer i den här situationen. Men det är inte nödvändigtvis bättre att donera. Det kanske faktiskt är så att du behöver de här pengarna själv. Då är det bättre att behålla dem.
Ja, men
så det kan ju gå båda hållen. Men det var en tangent, tror jag.
Men, ja, det var en väldigt intressant tangent. Men är det så då att jag kommer och generellt ge mer pengar om jag upplever trevlig beröring samtidigt?
Nej, det är det vi inte hittar då.
Ah, okay. Ja, men det är också bra att veta.
Men det är liksom, det finns ju så många olika faktorer som kan påverka här. För att man kan ju tänka sig att du blir inte snällare mer generellt, men du kanske skulle bli snällare mot den som ger dig beröring.
Ja.
Att du klappar tillbaka. Eller att du... prata lite mer med den personen sen liksom, att det handlar om något sånt istället.
Ja.
Men inte mer generellt liksom, att beröringen som en experimentledare ger dig påverkar ett till synes orelaterat beslut.
Okay.
Så kan man kunna tänka sig. Sen är det ju också lite av en labbsituation där också. Alltså, vi vet ju till exempel att du tycker ju, alltså om en främling kommer fram till dig på stan och börjar klappa på dig.
Det känns konstigt.
Det känns konstigt, eller hur? Men om man, någon man är nära gör det, då känns det ju bra. Så en sån sak spelar ju också roll. Vem det är som berör en. Och det kan ju också påverka då, liksom, om du faktiskt blir snällare tillbaka.
Tror du skulle fått ett annat resultat om du hade haft... om de hade tagit med sig typ en nära som gjorde det? Du tror det?
Men jag tycker det är en intressant fråga. Kanske. Skulle gärna testa det här faktiskt. men sen så kan jag tänka också, det här med beröring kan ju också vara så att för man säger ofta att beröring är liksom en stress buffer. Så i en stressig situation eller i en jobbig situation, då kan beröring ha stor påverkan. Medan jämfört med om du sitter i en situation där det inte finns något liksom hot eller någon stressig, då kanske inte har så stor effekt. Så man skulle kunna tänka sig då, om man lägger på någonting sånt. Man tar en jobbig situation här liksom, och så blir du klappad av någon du tycker om. Mm. Samtidigt som du gör den här beslutsuppgiften eller vad det nu är liksom. Då kanske det har en effekt.
Det är intressant. Det där tycker jag känner igen lite. För typ om man jobbat helt själv i typ 2 dagar eller så.
Mm.
Och sen slår i huvudet. Så blir man mycket argare och ledsnare än om man liksom har varit kring människor.
Ja.
Som man är nära och så.
Ja.
Då går det över mycket snabbare.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Men, intressant. Jag ska gå vidare till nästa fråga.
Ja.
Så utifrån din forskning, är det någonting som du tycker är extra viktigt att ta till sig under pandemin? Antingen utifrån din forskning eller utifrån någonting som du liksom har liksom lärt dig medan du hållit på med det liksom. För din forskning var ju ganska exakt liksom på... Man får säga pass.
Extra viktigt att säga. Men jag tycker ändå så här, jag har ju tänkt mycket på det här med pandemin då. Vi påverkas då, i och med restriktioner som gör att man inte ska vistas nära andra och så. Men jag tror ändå den viktiga beröringen är ju ändå i våra nära relationer.
Mm.
Och de har vi ju kvar. Förutom om man lever ensam. Då har man ju inte den. Så jag tror ju ändå liksom de här... Mycket av det som restriktionerna gäller liksom är... Att man tar inte hand och sånt.
Ja.
Det kanske inte har jättestor inverkan på vårt psykiska välmående. Men de nära relationerna kanske lider mer. Eller folk som inte har lika mycket sociala interaktioner. Där kanske det är mer lidande.
Så... Om du fick bestämma, typ, om det blev pandemi igen, skulle du tycka att det vore en bra idé eller bara påklistrat att typ utse några människor som är nära äldre människor som lever ensamma innan? Eller är det bara att försöka göra någonting åt att människor är ensamma som man är?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej, det var... Nej, jag vet inte.
Men vad tänkte jag...
Men jag tycker det låter förhoppningsfullt i alla fall att det viktigaste inte försvunnit för många i alla fall.
Fast det är en svår fråga. Jag vet inte. Det där är... Nu håller jag nästan på att ta tillbaka vad jag just sa. Nej, det gör jag inte.
Du får.
Nej, men det där är bara... Det är mina spekulationer nu, liksom. Sen, jag tänkte på mig. Ja, nej, jo, så här. Det är väldigt individuellt också. Vissa människor tycker om mycket beröring, andra gör det inte.
Yeah.
Det har jättestor variation.
Mm.
Så det beror väldigt mycket på från person till person. Man kan inte tvinga på någonting på någon heller. Det skulle jag säga.
Okej. Okay. Ja.
Och jag vet inte om jag svarade riktigt på din fråga där, men du fick lite spekulationer ändå.
Alltså jag frågar efter raka svar, jag inser att det kanske inte finns. Men det är jätteintressanta tankar. Och ja, egentligen intressant också att man inte är, att det inte är samma för alla.
Mm.
För det är inte självklart också.
Mm. Nej.
Ja. Jag undrar om det blir mycket mörkare än så här. Det blir det då.
Vi har ju faktiskt en liten lampa här. För vi
det har vi faktiskt. Vi har en grön lampa här. Jag tror det är Marilyn Monroe uppe vid Ramlund. Jag förstår inte riktigt varför Marilyn Monroe är där.
Men
det är coolt. Okej. Min nästa fråga här är Och du bryter sig till expert, det blir varje person som frågar. Mm. Men tips och idéer med tanke på rädsla, isolering med mera.
Oj.
Så säg att du upplever det där som du har. Ja. Vad skulle du säga till en kompis som känner sig orolig och isolerad?
Jag tänker man, det finns ju ganska mycket man kan göra som ändå är pandemivänligt.
Mm-hmm.
Vara ute och ta promenader. Det kan man ju ändå göra med någon annan.
Ja.
Eller andra typer av utomhusaktiviteter om man verkligen vill umgås med andra på riktigt.
Ja.
Det finns ju också, tack vare vår teknologi här, så går det att ordna Zoom-träffar och Skype-träffar eller vilket medium man nu föredrar. Ja, nu ger jag bara tips på hur man kan umgås.
Ja, det är jättebra.
Så tänker jag. Jag
har ändå till att få träffa folk.
Ja, håll kontakten ändå. Det går att göra på olika sätt.
Ja.
Vi har en utomhusträningsgrupp har haft sedan mars förra året.
Visst.
Några kollegor, de närmsta kollegorna jag har. Vi brukar träffas en gång i veckan och träna tillsammans utomhus på avstånd.
Schysst.
Det har verkligen gjort mycket, tror jag, för oss alla.
Vad gör ni då? Gör ni gympa eller gör ni...
Ja, i form av cirkelträning kan man säga. Alltså, vi hittar på men vi tar olika typer av övningar och sen så gör vi circuits liksom av det.
Har ni en som alltid leder eller?
Nej, vi hjälps åt. Och så får man liksom, för varje gång så får man säga okej, nu den här omgången, för det är alltid fyra stycken övningar liksom.
Ja.
Så säger någon kanske, jag vill ha en armhävning. Och den andra säger kanske, jag vill ha en planka. Så säger någon, jag vill ha squats. Och sen så säger någon något mer. Och så har man fyra och så kör man dem tre gånger. Och sen så gör man en till sån.
Ja.
Och så får alla föreslå lite.
Är ni alla på typ samma träningsnivå? Eller?
Nej, men det varierar nog lite.
Ja.
Fast alla gillar nog att träna, men alla tränar på olika sätt. Ja,
det är kanske en förutsättning om man ska träna ihop.
Ja, jo. Jo, så är det ju. Annars hade de ju inte kommit.
Ja, men ni kör inte den typ. Jag gör 50 push-ups om ni inte lyckas för det här.
Nej, verkligen inte.
Ja. Det är något som är jättebra i det.
Ja. Nej, men den har nog hållit... För det är ändå så här, det är regelbunden grej som varje vecka i princip.
Ja.
Och det träning kombinerat med socialt umgänge.
Ja.
Funkar väldigt bra.
Kör ni det när det är på dagtid? Eller?
Ja, men det gör vi. Ja. Och särskilt nu under vinterhalvåret så blir det ju mörkt och tidigt. Så det har blivit förmiddagar ofta.
Ja.
Så tar man ju en timme eller två från jobbet. Men vi är ju forskare allihopa så att det brukar funka ganska bra.
Ja, och nu är vi kanske många jobb ändå rätt flexibla. Exakt. Så att alla kan inte göra det. Men exakt, många kan ju ändå göra så.
Exakt.
Det tycker jag var ett jättebra tips.
Mm.
Ja, det var inspirerande tips. Nu har jag slut på frågor. Och jag har nog frågat det som jag funderade på efter att ha läst din abstract.
Det var ändå ganska imponerande att du läste den.
Det var inte så långt. Jag fick läsa både svenska och engelska för att förstå ungefär.
Ja, de är ganska olika tror jag.
Ja, okej.
Okay. Eller? Ja, jag tänkte att den svenska ska vara lite mer populärvetenskaplig så kanske att den säger lite mer för någon som är utomstående.
Ja, den var lite lättare att förstå faktiskt.
Ja.
Men ja, det var häftigt. Någonting du tänker att du vill säga till världen innan vi lägger på?
Nej.
Kan jag säga hej till Maria?
Hej Maria!
Hej världen! Ja, tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv!
Tack, hej! Efter intervjun så kom Lina på en
bra grej till. Och jag sa att åh, det var smart. Det ska jag lägga till efteråt. Så här kommer det. Jo, att en positiv grej med pandemin har varit att det har varit skönt att kunna umgås i den omfattning som man själv orkar. Och att att Lina upplevde att det hon hade gjort hade blivit roligare eftersom hon hade social energi kvar. Det tyckte jag absolut var värt att lägga till här som ett ljud postscriptum, just då PS för postscriptum. Det är ju inget som hindrar att i framtiden att det fortfarande kan vara socialt acceptabelt att göra mindre. Eller ja, jag vet inte. Men jag tyckte det var smart i alla fall. Intressant. Värt att säga. Ha det bra alla, fortfarande. All these ugly geese looking quack.